Det var ju alltså en söndag som åkte. Vi satt i köket och åt frukost och färdtjänsten kom. Vi kramades och pussades och Ingon började gråta och jag var väldigt, väldigt ledsen. Jag satte mig på rampen här utanför och vinkade farväl till Ingvar i färdtjänsten. Och då kände jag mig som att jag var 5 år. Jag var så liten och så övergiven. Så jag tänkte att jag går i bitar. Fastän vi hade liksom kämpat med det här i så många år och tänkt på det här, så när väl den dagen kom, när det var ett faktum, så var det liksom, det var nästan ofattbart.
Vad ska du ha för bröd, Erke? Ja, han ger order och vi utför. Som Erke levde här liksom med en fru, så förstår du ju vem det är som var in charge av hushållet här. Och min syster, hon var väldigt, ja, hon hade koll, hon kan säga. Så det blev ju en väldig omställning.
På vilket sätt är det annorlunda nu då?
Ja, alltså i början så var ju allting ett gungfly, och dessutom så var det ju stor sorg också då, så att det var ju mycket det. Men nu märker jag, nu har liksom Erke, nu är det han som är chef här. Så känns det. Och det är jätteskönt.
Det har gått 1,5 år sedan Ingvar reste och lämnade Erke i rullstolen utanför det lilla röda huset på Björkvägen i Vålberg.
Jag får ta den först. Mm.
Men Erke är aldrig ensam. Hans personliga assistenter är i huset och hjälper honom dygnet runt. Det är Mia som jobbar. Hon är inte bara hans assistent. Hon är hans svägerska också. Och en av Ingvors systrar.
Vad vill du ha?
En tramadol. Mm.
Erke har progressiv muskeldystrofi. En obotlig sjukdom som gör att hans muskler sakta men säkert bryts ner. Han fick diagnosen när han var 14 år.
Det var ju då livet skulle börja då, med moppar och brudar och allt sånt där. Och så tittade jag på kompisarna då och såg att de var ju muskulösa och starka och fina, tyckte man då. Och jag blev bara tunnare och svagare.
15 år senare träffar han Ingvar.
Så det var sagolikt. Mm. Alltså det var så rätt.
Det är på rehabiliteringscentret Vintersol på Teneriffa.
Alltså vi hade avskedsfest. Och så där då, jag var fram i gitarren och det var dags och sånt där. Ingvar hade tagit sig lite grann och så satte hon sig i mitt knä och sa, vet du vad? Nej, så vi ska gifta oss, du och jag. Då hade jag känt henne i 14 dagar och jag tänkte, och det ska vi göra hemma i vår trädgård, i huset där vi bor. Hjälp, tänkte jag, hon är galen. Hon som verkar så mysig och trevlig. Jag har träffat en galen kvinna. Men det var 85. 87 så friar jag. Och vi gifter oss här i vår trädgård. Utanför vårt hus. Så jag brukar ju kalla henne för häxa. Fast en i positiv mening. Ingen elak häxa, men en sån där som var lite synsk. Alltså, som kunde se in i framtiden och tala om att så här kommer det att bli. Det blev väldigt ofta så. Alltså jag har ju haft förhållanden tidigare. Men jag har ju aldrig varit så nära någon människa som Ingvar. Vi var nästan som ett.
När Ingvar och Erke träffades jobbade de fortfarande. Han på arbetsförmedlingen och hon på en bingohall. Hon hade en son som var 17 år. Men i början av 90-talet hade bådas sjukdomar gått så långt att de inte orkade jobba längre.
Då hade jag ju musiken som tur var, så att då köpte jag min första lilla inspelningsstudio. Och då kunde jag spela in låtar och grejer. Och det var, då lyftes min livskvalitet. Sen kom ju första barnbarnet där 94 och han var ju väldigt mycket hos oss.
Men vad hade ni för slags förhållande, du och hon?
Vi var väldigt tajta, alltså, för att vi umgicks ju varje dag, så i och med att ingen av oss hade jobb. Vi var ju aldrig ifrån varandra, utan vi var ju här hemma bägge två då, och vi gjorde ju allt tillsammans. Vi delade ju allt, alla våra innersta tankar och sånt där. Och vi frestade ju på också. Vi sa faktiskt det många gånger, att det är nog inte alla som skulle klara det och leva så här som vi gör. 7 dagar i veckan, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, leva tillsammans och inte ha några större konflikter. Utan det är klart att det brann till ibland och vi tyckte olika och vi var sura på varandra, men det gick alltid över och det var aldrig några större grejer.
Vad gjorde ni på dagarna?
Ja, faktum är att Ingmar var ju hemmes, var ju hennes grej. Alltså. Sen när jag fick assistans så var ju hon var mycket med oss tid och hur det skulle grejas här. Och så fort jag hade ätit frukost och sånt där, så om det inte var något speciellt en dag, så rullade jag in och satte igång med någon ny låt eller bara lekte lite med keyboarden och sådär, gitarren.
Här, nu är vi i ditt musikrum.
Ja, här är jag mest. Här sitter jag. Jag har en vanlig laptop då där som jag, vad ska jag säga, sköter e-post och sånt där och kollar. Och sen har jag den här stora datorn då med musikprogrammen och studion i. Så att här är... Här är min favoritplats.
Erki spelar upp några av sina senaste låtar. Gitarren och keyboarden har han fått lägga åt sidan eftersom händerna sviker. Men med hjälp av datorn kan han ändå komponera. Och rösten håller fortfarande.
Jag hade sett kuppen.
En kväll 2007 sitter Ingvo och Erki och tittar på ett tv-program om en man som överlevt en svår bilolycka och sen fått hjälp att dö av en organisation i Schweiz. När programmet är slut bestämmer de sig. De ska också åka dit tillsammans när de känner att de inte orkar längre.
Vi visste ju på bägge två att vi blir bara sämre och sämre. Det finns inga utsikter för förbättringar. Eller att det skulle stanna upp våra sjukdomar, utan det går bara ut. Så att när den dagen kommer att vi tycker att nu är det nog, nu orkar vi inte mer, då åker vi dit tillsammans. Och då börjar vi liksom göra ett litet projekt och regla att så ska det bli.
De blir medlemmar i Dignitas, som organisationen heter, och börjar sätta undan pengar för att så småningom få råd med de 150 000 som de båda assisterade självmorden skulle kosta.
Vem var drivande då i att bestämma er för det här?
Alltså, jag tror nästan att när vi bestämde oss för att bli medlemmar och därmed ta det här steget, så tror jag faktiskt att jag var just då den som tyckte att vi blir medlemmar i alla fall. Och då vet jag att Ingvar liksom är väldigt sådär. Vi pratade med svärdottern då, Helena, via telefon, och Ingvar började gråta att ja, nu förklara vår situation. Att vi blir ju bara sämre och vi är redan nu så dåliga så att vi vet inte hur länge vi orkar liksom. Så kanske att jag var det då i början där. Men sen tycker jag nog att Ingvar kanske mer blev lite drivande då. det var mycket frustration. Alltså det var jobbigt det där med att leva med det här, vad ska jag säga, vetskapen och försöka känna in då. Hur känns det att åka till Schweiz och ta den här väldigt, väldigt starka sömnmedlet och dö? Att liksom göra sig en föreställning om det. Det var en jobbig process faktiskt. Skulle jag kunna klara av det? Jag drog på det. Jag kan inte förklara riktigt varför, men jag kände mig inte det. Och det kom ju den dagen också när hon bestämde sig 09 där, att nu vill jag åka. Och jag kände att nej, jag kan inte åka. Jag bara vaknade i morgon och kände att nej, absolut inte. Sen vad det var som talade till mig, det vet jag inte. Men jag är ju troende, så att jag tror att det var någon. Det var Gud som sa att nej, du kan inte åka nu. Du är inte klar. Du måste göra vad jag ska göra. Det vet jag inte.
Och vad var det som fick dig att känna så, tror du?
Ja. Hur ska jag uttrycka det? Alltså det är en väldigt djup känsla bara som du får inom dig när du ska fatta ett stort avgörande beslut. Va? Och det här kändes bara så i hjärtat rätt att inte åka för mig. Jag kände mig som att jag svek henne lite grann. Det måste jag erkänna. Men ja, jag upplevde inte att hon tog det så. För som hon sa, att det är klart att du måste ju känna att du är redo. Alltså jag kan ju inte åka och ta livet av mig för att vara någon annan till lags. Jag måste ju själv känna det. Att nu är det här gör jag för min skull. För att inte jag orkar längre.
Men då hade ni varit tillsammans i 25 år?
Ja.
Det var ju väldigt ansträngande process att få till det här alltså. Så det är det här brevet då som fick henne att få grönt kort. Att hon kunde förklara då hur det var. Jag är i dagsläget på grund av min MS-sjukdom helt rullstolsburen och har varit så sedan 1991. Idag är mina ben snarare en... Nu känner jag att jag nästan gråter. Idag är mina ben snarare en belastning än hjälp för mina förflyttningar, eftersom de är helt orörliga och känns som de väger 100 kilo. Mina händer är idag så dåliga att jag mycket snart måste ha hjälp med att äta, dricka och sköta minsta syssla. Lever ständigt med nervsmärtor som gör att min dag blir väldigt påfrestande. När eftermiddagen kommer somnar jag djupt sittande i min rullstol. Kroppen ger liksom upp och stänger av för vila. Jag anser att assisterat självmord är den enda humana utvägen att slippa ett ovärdigt lidande. Min största mardröm här i livet just nu är att inte kunna välja själv när den här plågan ska upphöra. Ja, många gånger på kvällarna när hon tuppade av så satt jag och bad att snälla, kan hon inte få dö nu? För ibland såg hon död ut alltså. Så hon hade ett helvete i sin kropp och det behöver ingen tvivla på.
Då visste vi ju att då skulle hon åka och jag skulle stanna kvar.
Vad hände då i förhållandet?
Det blev ju lite turbulens, minst sagt. För att då blev det alltså som en slags skilsmässa såklart. Så att det blev en massa känslor som poppade upp inom oss. Och det var mycket frustration. Så att vi hittade ju en massa fel hos varandra. Och det blev väldigt jobbigt en tid. Tills vi kom på då att det är vi nu... Måste vi lugna ner oss. Liksom vår tid är ju liksom... Den är utmätt. För nu vet vi ju att hon vill åka. Och då får vi göra det bästa av den tid vi har kvar.
Det kunde ibland gå flera veckor utan att hon engagerade sig i Dignitas, alltså vad som hände med brev och sånt där. Och då tänkte vi, nu har hon ändrat sig. Nu har hon glömt bort det här. Men det hade hon ju inte då. Hon bara vilar väl från själva stressen av ordna och fixa och grejer. Men vi hoppar ju sådär ibland, jag och Erki.
Alltså någon gång när du frågade henne, visade hon någon tvekan någon gång?
Nej, alltså svårigheterna hon uttryckte var ju tvekan att lämna barnbarna och sin son. Och, alltså där kom ju hennes smärta. Alltså vi grät ju jätteofta och jättemycket och pratade om både det ena och det andra. Så det var det som var svårt, att lämna människorna. Men aldrig det här, nej, hon tvekade aldrig över att lämna den här kroppen, nej.
Ingvar ska snart fylla 60. Sommaren närmar sig. Samtidigt som andra planerar sina semestrar sitter Ingvar, Erki och Mia inne i huset på Björkvägen och planerar för något helt annat. Bara de allra närmaste vet vad som ska hända.
Och vi hade ju fått munkavel, för hon bestämde
ju. Ja, till exempel när Venesa sa, ja men du, jag håller på att göra i ordning min husvagn här med ramp och sånt, så ni kan komma hit. Så grillar vi sen då här. Och,
datum ja, efter Ingvars.
Det kan vi nog inte göra.
Vi fick låtsas ja, så precis. Mycket.
Spela teater bara liksom. Ja. Att, nej, allting är... Ja, hon mår väl inte så bra kanske, men för övrigt är det väl som vanligt, det rullar på, vet jag. Hon ska till Schweiz, men det kan jag inte säga.
Så konstigt var det här mycket, samtidigt som vi jobbar med det här. Du vet, ibland tänker man, hon kanske inte fattar att vi inte vill att hon ska dö. Så ibland spelar jag ut de känslorna på henne och skrek åt henne, din jävla idiot. Du får fan inte dö. Alltså jag tänkte, det är bäst jag uttrycker det här också. För innerst inne kände man ju så. Jag blev ju orolig för att hon rymde ifrån saker som hon kanske skulle behöva hinna med. Så hon fick ett datum och det var 13 juni. Och då var hon mitt uppe i förnekelsen av att berätta det för andra. Och jag förstod att hon skulle missa så mycket kärlek av att inte berätta det. Så då gick jag och sa till henne, det blir inget 13 juni för dig. Nu har du bestämt allt, nu sätter jag ner foten. Det blir inget 13 juni. För hon fyllde 16 juni 60 år och det skulle hon rymma från. Men då bestämde jag att hon fick inte det. Och under den tiden då, sen efter, så var det som en port öppnade sig. Och hon öppnade sig och började prata med människor. Vi hade två avskedsfester till och med. Till slut var hon proffs på att ta avsked. Och det var så vackert att se hur den rädslan hos henne fick transformeras till kärlek. Jag är så glad att jag satte ner den där foten den dagen. Så då kändes det mer helt, tyckte jag. Och jag vet, hon sa till och med när vi var där nere i Schweiz, för då tänkte hon väl tillbaks på det. Hon sa, vad jädrar alltså, det här var ju som att vara med på sin egen begravning. Inte fattar jag att det var så många människor som älskar mig.
Jag fick tillbaka min gamla Ingvar som hon var. Som den kvinnan jag älskade, som jag gifte mig med. Den kom tillbaka mot slutet här. Och det var underbart. Jag tror att hon fick frid på något sätt när hon visste att hon skulle få åka iväg. Och slippa sin hemska sjukdom. Det blev så konstigt när det stod klart för mig då att när hon satt där i färdtjänsttaxin och vinkade att nu ser jag henne inte mer. Aldrig mer.
Ingvor åker inte ensam till Schweiz. Mia är med och en systerdotter, Camilla.
Ingvor hade ju beställt färdtjänst till Stockholm. Så vi åkte ju i en stor fin bil. Vi hade äggmackor och vi hade ett 12-pack små Jägermeister. Och så den här färdtjänstkillen då, han satt bara och lyssnade hela resan. För vi drog ju igång där vi med festen.
Ja, jag kröp på i skratcher. Då var det Jägermeister. Och du satt fram och jag satt bak hos Ingvar.
Ja.
Och sen tror jag hon pratade konstant hela vägen till Stockholm.
Ja.
Konstant, konstant. Och du då? Jag tror jag lägger bara vilar. Ja, och där fick jag sitta och höra.
Vi hade fest i bilen.
Ja.
Och,
vad pratade ni om?
Ja, alltså allt. Det, och inklusive då resan och hur det skulle gå till där nere och hur det, ja, hur det kändes och vinka av Erki och alltså hon drog igenom allt. Det var inte så att hon förträngde något eller stoppade undan något, utan, och sen så sa ju jag och Camilla det också, för vi kom ju på det att herregud, den här människan tar ju med sig allt vi säger i graven, så vi kan ju säga vad som helst henne.
Så det var den taxichauffören alltså.
Ja, han fick höra mycket. Och ja. Sen började då festen.
Så det var bara förfest då i bussen eller?
Nej, hela resan var förfesten. Festen skulle hon ha när hon kom på andra sidan. För där var det dukat bord för henne, sa hon. Så detta var förfesten hela resan. Och det var där det var. Hon fick alla människor att tro att hon var på fest. Sen när de följde och hjälpte oss på planet, de här marktjänsten, det var en kille och en tjej. Då kände jag att någonstans vill jag ändå att de ska veta vart den här människan ska. Så jag stannade lite bakåt och så viskade jag. Jag tror faktiskt hon heter Carola, den där tjejen. Så sa jag, jag vill bara att du ska veta vad hon ska göra. Så då fick ju hon en chock. Det hade hon liksom inte kunnat lista ut. Hon trodde vi skulle på en rolig utlandssemester.
Hon var ju i Schweiz alltså i nästan en vecka. Söndag till torsdag där. Och vi pratades i telefon varje dag. Hon lät väldigt glad. Positiv och skrattade och sprudlande glad. Hon såg bara fram emot det. Och det var ju det hon förmedlade också. När hon ringde att hon berättade vad bra det var där. Vilket fint hotell. Och vad maten var bra. Och hit ska du, och du kommer att trivas här. Och det kommer bli så bra för dig och när det blir dags för dig. Och jag blev ju glad av att höra hennes röst. Och samtidigt kände jag att för varje dag så blir du en dag närmare. Och det är ju inte alla människor som vet exakt när de ska dö. Men det visste hon. Och det visste vi. Faktiskt. Men vi tror ju bägge två att det här som vi är då, våra kroppar, det är ju bara, det är bara ett skal. Själen fortsätter att leva. Och vi kommer ju att se så. Det är ju det här jordliga som håller oss kvar och allt vad det innebär.
Åka till Dignitas och få hjälp med ett självmord på klinik, det är inte vad det låter. Det låter ju som en klinik, men det är det inte. Det är en liten stuga man går till när det är dags. Så du har ingen som möter upp där nere eller någon som fixar någonting. Utan, ja. Då fick jag en lista på hotell där i Sverige. Och då var det ett som heter Queer. Queer Inn. Och queer, det betyder ju att man inte riktigt funtad uppe i huvudet. Och tänkte att det där måste ju vara det vi ska ha, tänkte jag. 4 minuters gångväg ifrån där det skulle ske. Det visste jag inte när jag beställde. Jag gick på det här namnet.
Och det var lite på ett industriområde.
Ja, det var ju utanför. Och där visade det sig att den här huset som Dignitas hade också låg där. Och det hade vi ingen aning om. Nej.
Men det låg runt hörnet.
Mm. Och de nere i Schweiz, de är inte så jättepositiva till Dignitas utlandsexport av självmordsbenägna människor, om man säger så. Det här är ju någonting som sker in i landet. Det finns i Belgien, Holland och Schweiz och Oregon i USA. Någon annanstans finns det inte på jorden. Just den här hjälpen då. Men det är just Dignitas som har öppnat upp för sådana som inte bor i Schweiz då. Så de tycker att de skinnar folk på pengar och bla 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 sådär.
Men hur kändes det liksom att dagarna gick? Man visste att nu är det si och så många dagar kvar och en mindre.
Nej, vi går i nuet.
Ja, för jag vet, för jag och Ingvar delade i rum, så hon och jag låg i en dubbelsäng. För jag var ju uppe och vände henne och sådär. Och jag vet, jag låg och tänkte liksom sådär. Jaha. Liksom, jag hade något tänkt liksom att jag skulle bli ledsen. Men du vet, såhär, men så tänkte jag, nej. Det, hellre det här att hon blir lignas, liksom, då skulle hon må dåligt. Fruktansvärt dåligt.
Ja, jag har ingen som önskar henne det.
Det finns inte i hennes...
Nej, ingick inte i hennes plan.
Liv. Nej, precis. Det, så är det bara.
Vad hade hon för kontakt med Erke då?
Flera gånger om dagen.
Mm. Mm. Och han var ju lite, för vi lät ju helt koko, alltså jag vet, någon gång han bara,
vi skrattade
okej.
Okay. Det jätteplant. Blir ju väldigt kontraster för dem där hemma och oss där nere.
Mm. Ja, verkligen.
Mm.
Camilla spelar in små korta filmer med mobilen.
Hon kunde ju inte ta sig upp ur sängen, det var ju därför hon ville åka. Hon ville inte ha någon assistent, hon ville inte ha någon hjälp eller någonting. Men när vi åkte till Schweiz, då... Det var...
Alltså, vi bara gjorde allt. Och hon bara slappnade av. Nej, för vi visste alla tre att nu är det nu som gäller. Nu njuter vi av varandra nu. Det var så, vi kände det allihop liksom. Det finns ingenting att förlora. Nu är vi tillsammans.
Och positivt tänk hela tiden.
Ja.
Och då går det ju. Ja, allting funkar
visst.
Ju bara då.
Ja, visst.
För, vi hade jäkligt... Det jag bara minns det att vi hade jäkligt kul. Det låter helt sjukt, men det var det verkligen. Och varmt var det. Som, gud vad varmt det var. Men då hade vi en typ Lidl-affär precis bredvid hotellet. Så där gick vi in och ställde henne vid kylbänken där och... kolla ner oss lite innan vi... För det var fruktansvärt varmt alltså. Så, och det var väl... Vi sprang väl dit några gånger. Och sen hade de med konferensrum med också aircondition i. Så där satt vi. Och sen hade du dator med. Så då satt jag på Allsång på Skansen. Och tände där och tittade på så att de myste hur... Och bara så att de myste verkligen.
Ja, det kan man ju med.
Du har ju för fan text där ute.
Här med sitta lilla vän. Håller du ta mig igen? Får jag tala med din pappa och din mamma? Jag vill gifta dig med mig, här med sitta. Nej, de fick ju fan du sa. Kom med mig tillsammans då. När du hyser andra planer när det gäller mig, ända dansa tango. Rutinen är ju att Dignitas måste ju ha en läkare bakom varje sån här utskrift av det här jätteheavy sömnmedlet som det är då. Det är ju läkaren som beslutar om den här personen är vid sina sinnens fulla bruk, om personen är i ett sånt långt gånget tillstånd i sin kroniska sjukdom så att hon får den här hjälpen. Det är läkaren det ligger på liksom. Så därför så har de lagt in då att man ska träffa läkaren 2 gånger under det här besöket. För man ska också hinna och ångra sig emellan och så. Så den här läkaren och Ingvar, de blev ju bästisar och bundisar naturligtvis. Så andra gången hon skulle komma så sa Ingvar, då gör vi inget läkarbesök. För nu känner ju vi varandra. Vi tar en fika uppe i vårat kyliga heliga konferensrum. Så andra gången hon kom så tror jag inte de nämnde ordet sjukdom eller dödshjälp eller någonting.
Nej.
Utan då var det att delge varandra hela deras liv.
Ja. Så vi vet precis vad läkaren tycker om att göra. Hennes barn, hennes barnbarn, hennes man.
Så det var
då sitter Ingvar i Schweiz och har ett samtal med sin läkare. För det måste man ha när man ska göra det här. De ska se att man är i sina sinnesfulla bruk och att man är bestämd i sin sak. Och då sitter jag i köket här och har ett möte med Försäkringskassan. Och mitt assistansbolag är med och stöttar mig. För att jag måste få 24 timmar hjälp om dygnet. För jag klarar ingenting själv längre. Och hon är stackars försäkringstjänstemannen eller kvinnan, hon visste ju ingenting om det här, så att hon blev ju helt chockad såklart när jag bara la fram det och sa att på torsdag blir jag enkling. Va? Sa hon. Men från och med den dagen då var jag assistansen dygnet runt. De måste komma och vända mig på natten, för jag får ju ont i axlar och höften och sånt där.
Nej, men du ska sjunga en sång.
Nej, jag kan ingen mer.
Du är ju aldrig tyst nu.
Nej, men just nu när du sätter på det.
Och nu har du solat rätt i mun, så det här såg lite roligt ut.
Jaha. Nu är du bara i mun. Då skulle jag ha sett igår. Solen lyste.
Det skulle bli lite brunbränd, va?
Ja.
Ja.
Så inte vi skulle ha en levande lik.
Hon var likblek.
Utan jag... Schweiz bästa läkare. Ja. Åh, vad gullig.
Ja, wow.
Alltså hon var väldigt förberedd på allt i sina känslor också. Det var inte så att vi levde i något förträngelserik, utan... Men hon hade koll på läget inuti sig själv, om man säger så. Jag frågade henne varje dag, du har inte ångrat dig? Det jag gjorde i ett års tid, ringde till henne varje dag och frågade om beslutet fanns kvar. Och jag verkligen höll henne att hon, du ska veta att det är öppet varje sekund. Vi åker hem när som helst. Liksom. Så det vet jag var sista gången jag frågade henne. När jag blåste hår på henne och fixade henne där någon timme innan vi skulle gå. Är det här en bra dag att dö, Ingvar? Ja... Det är den bästa dagen, sa hon då.
Torsdagen den 15 juli är ännu en varm och solig dag.
Vi hade tid att vara där 11:15.
Mm.
Men vi visste väl typ att det skulle ske vid 13:00, så något sånt. Och det gjorde det väl också?
Ja.
Så alla där hemma var ju liksom med på det här klockslaget.
Och när det är dags skjuter Mia och Camilla Ingvar i rullstolen från hotellet till huset där hon ska dra sitt sista andetag. Hon har på sig sin finaste t-shirtklänning. De går över en väg. Under promenaden i det skarpa solljuset kan de se ut över åkrar runt industriområdet. Bakom en cypresshäck ligger det blå huset.
Och det var inget märkvärdigt hus. Det var ju...
Nej.
Jag vet inte vad man ska få...
En liten bungalow kan vi säga.
Ja, ja precis. Mm. Och där var då ju också jättelycklig då. För då frågade jag, vill du ligga i sängen? Det var som en sjukhussäng där. Eller vill du sitta i den här fina sån här...
Vita skinnfotöljen.
Ja, sån här, du vet, sån här relax. Man kan luta sig bakåt och jätteskönt. Jag sitter i en fotölj. Gör nöjd. Ja, visst. Och sen vet jag, i taket där så var det ju massa små lampor. Så där så fick hon satt sig jättenöjd. Och innan det där ute på bordet så hade de ställt fram en liten skål med massa olika chokladbitar i olika färger med papper. Och här får du pröva... Vilken choklad du vill ha, för att det här du ska dricka sen, det är väldigt bittert. Så det är många som kan tycka att det är lite äckligt. Så ta en choklad, för då kan du ta det efteråt. Direkt efteråt. Ja, visst. Så hon satt och varit ut där vilken hon ville ha. Det är mitt jobb där. Ja, visst. Den dagen.
Smaka ut vilken hon ville ha.
Ja.
Prova alla.
Så jag hade med mig den här skålen in där i alla fall. Och så riggade de filmkameran.
Ja, för det skulle filmas.
Mm. Ja. Och så, ja, men hon lärde ju hans svenska också.
Ja. Ja, 2 timmar satt vi där och de var ju kära i henne båda två innan det.
Och den tiden bara flög förbi. Ja, jag kommer ihåg det. Det gick allting så himla fort.
Mm.
Och sen i alla fall så satt du där uppe med henne. Du satt med bakom henne.
Ja, jag satt så.
Mm. Bakom och höll om henne lite. Och jag satt på golvet.
Jag höll i fötterna.
Ja, benen där.
Mm.
Och sen så står han Albert och så säger det på svenska först in i videokameran. Nu kommer inte jag riktigt ihåg.
Men så här var det. Det var så otroligt noggrant att det här skulle ske så frivilligt. För att då, Schweiz myndigheter har en otrolig koll på det här. Så att de ska se bevisen att det här inte var anhöriga som drev på. Eller att de i Dignitas drev på. Utan det ska verkligen synas att det här väljer den här människan själv. Så därför så skrev han ner på... Jag fick skriva ner på ett papper där det står på svenska. Ingvar, kära Ingvar, är du nu fullt medveten om att du kommer att dö när du har druckit den här vätskan? Typ något sånt. Jag kan inte komma ihåg det ordagrant. Men det fick jag skriva ner och så fick jag lära honom hur han skulle säga det här. Och så ställde han sig på knä framför Ingvar och läste upp det här på svenska. Och det såg ut som han stod fria. Precis. Man fick den känslan, för det var så högtidligt.
Ja, ja precis. Ja, det var det verkligen. Och så Ingvar övertydligt. Ja! Eller hur?
Ja, vi skrattade och hade roligt ända fram till det. Ja. Alltså.
Och så vet jag, när hon fick den här...
Det går till så att hon måste själv suga 6 centiliter. Ja, det hade vi tränat på i flera månader. Bäst. Och så när hon då sög is det här, så var det ju inte alls bäst, tyckte hon.
Det här var ju inte så farligt.
När hon blev arg på Albert.
Ja, och jag
spände ögonen igen.
Vill du ha choklad ändå då, säger jag. Och så visste man ju inte hur fort det skulle gå liksom.
Nej.
Så här är chokladen hon åt och så.
Men hon tittade på Albert och sa hon så här. Spände ögonen igen med sin... För hon kunde ju vara alltså sträng. Är du säker på att det här fungerar nu då?
Just det.
Typ du har inte lurat mig. Och han bara sa, ja kära Ingvar, det fungerar, jag lovar. Ja då slappnade hon av då.
Ja.
Och då tog det... En halv minut? En minut? Ja, det är, alltså tiden går inte.
Först så säger du att glöm inte Jocke.
Ja, precis. Och det är hennes son.
Ja, och det absolut sista hon säger någonsin i hela sitt liv är att gud, vad spännande det här ska bli. Och sen så börjar hon andas tyngre och tyngre och sen snarkar hon som hon gör. Hon snarkar som en,
ja, som en hel karl. Och då tittar hon på oss. Det är normalt att det låter så här, sa de till oss. Jo, vi vet, sa jag Camilla. Vi var fortfarande i skrattet. Liksom. Vi var fortfarande i glädjen.
Mm. Och så vet jag, jag sitter där nere och du, jag vet inte varför. Vad jag hade för behov av att titta hela tiden.
Mm.
För du låg och blundade.
Ja, jag hängde liksom över henne så jag höll om henne och blundade.
Ja. Och jag satt ner och höll henne på benen och jag var tvungen att titta, jag vet inte varför. Och jag vet, nackhåra reste sig på mig. Det kändes som att det stod en hel...
Mm.
Ja, massa folk bakom mig, det bara reste sig. Och sen... Som... Jag lövde, alltså, jag kan inte ha sett fel. För jag tittar ju. Hela Ingvar lyfte. Hon lyfte och så... Och jag vet, jag säger ju det till dig.
Du skrek.
Ja, hon lyfter.
Nu sticker hon, skrek du. Ja,
för hon verkligen... Så var det. Det var faktiskt lite häftigt.
Ja.
Det var skithäftigt det.
Du såg hennes eterkropp där som, när hon lämnade. Mm. Jag har sörjt min syster i många år innan det här hände. Och sen efter det hände så har det kommit som en vanlig sorgebearbetning. Eller hur, Camilla? Mm. Sorgen blir inga annorlunda. Nej. Så är det. Så det är som vilket dödsfall som helst. Allting blir, sätter igång efteråt. Men det finns ingen skuld med i det. Nej. Men saknaden är ju enorm. Som hon också betydde så mycket för oss alla. Vår sambandscentral så att säga. Och hon med sitt stora hjärta som höll oss alla ihop. Mm. Det var hon som var min själsfrände i familjen. Ja. Så är det.
Men när kom liksom ledsenheten efter den här resan?
Men jag vet inte, ledsenheten kom. Man var ju inte ledsen, liksom ledsen.
Nej.
Ledsen.
Man grips av en sorg, rätt vad det är.
Ja. Mm.
Saknad.
Ja.
Mm.
Alltså hon är ju inte försvunnen.
Nej. Nej, nej. Faktiskt. Absolut inte.
Det har gått drygt ett halvår sedan vi sågs sist. Erke har blivit sämre. Han behöver syrgas hela tiden nu genom en slang in i näsan. Idag är det Britt som jobbar.
Tittar du alltid på tv när du sitter här och äter?
Ja, numera gör det.
Ja.
Jag tycker det är... Det är en bra bland. Jag behöver inte titta på mat utan jag kan se på tv. Och då märker jag att jag kan... Jag får bättre aptit. Helt enkelt. För jag, annars är det lite svårt med den aptiten. Emellanåt. Så att det är ett sätt att lura. Lura mig själv liksom.
Vad är det du tittar på då?
Animal Planet, den går för jämnan här. Helst från Afrika. Lejon, elefanter och sånt där. Det gillar jag. Det var inte riktigt så här jag såg min tillvaro efter Ingvar hade åkt bort. Jag såg att jag skulle åka ut och fika och se på folk och hälsa på människor och sånt där. Jag körde ju bil när hon åkte, men sen så har jag inte kört. Och, ja, jag kan ju inte köra längre helt enkelt. Och det är också en sorg, för att det var, bilen har alltid varit en stor frihet för mig. Ta mig ut och ja, vara rörlig. Men man känner ju också, nu kör assistenten och jag sitter bredvid, så att det går det med. Men jag är inte riktigt ensam som jag vill vara då.
Du gillar den här ensamma bilkörningen?
Ja, verkligen. Oh ja. Det har jag alltid gjort ända sedan jag fick körkort. Jag är med ut och åka och sätta på någon bra musik, något bra radioprogram och bara liksom, ja, sitta med mina egna tankar. Det gillar jag verkligen.
Går det till hennes grav någon gång?
Det är lite för omständigt just nu för mig att åka till. Är man ute och åka till någon grav liksom. Det, nej, det går lika bra hemma tycker jag. Tända ett ljus och prata med den.
Vad pratar ni om då?
Oh, det är precis sånt där vanligt vardagssnacket. Jag kanske gör någon sak och så kan jag säga att ja du, titta här hur det blev. Det kan vara något positivt. Eller vad dålig jag känner mig idag kan jag säga. Sen säger jag godnatt till henne nästan varje natt när jag ligger i sängen. Det var ett löfte jag gav till henne när hon åkte. Det vill jag att jag skulle göra.
Så. Jag hoppas att det här är tillräckligt varmt åt dig.
Ja. Det märker vi. Jag tänker mycket på Ja, döden. Faktiskt. Ja, ja. Det upptar mycket av min tid. Och det var ju så när Ingvar levde, när vi höll på med hennes resa till Schweiz. Så då var jag ju verkligen upptagen av döden. För att det var ju det handlade om då. Och så lovade man själv att nu ska jag inte fokusera på det. Och jag tyckte att jag lyckades åtminstone en tid och hålla ifrån mig de här tankarna. Men nu som sagt, när min sjukdom gör sig påminn då, på det sättet med andningar och sånt, så då blir det ju aktuellt igen då att döden dyker upp. Det är ju för mig i alla fall helt naturligt att de tankarna kommer.
Hur tänker du då om döden?
Som en befrielse. Och jag håller på liksom att i någon mån förbereda mig då inom mig hur det ska bli den dagen när jag åker då till Schweiz. Så att det där är jag väl nu då. Blir det för outhärdigt då, den här tillvaron, så kan jag välja att avsluta mitt liv på ett värdigt sätt. Det är det det handlar om.
Ja.
Yes.
Det är eftermiddag och har börjat skymma. För att orka resten av dagen måste Erke lägga sig och sova en stund.
Nu ska du ta på dig den här masken.
Ja, precis.
Och sen, så då kan du inte prata mer när du har den på dig. Precis. Då säger vi hej då nu.
Ja. Hej då. Tack för idag.
Ja, tack ska du ha.
Jag hoppas att det blir bra det.
Ja. Så smiter jag ut sen.
Innan jag går får jag en datasticka med låtar som Erke har spelat in. Den sista låten han gjort handlar om Ingvar.
Ja, jag sätter på maskin. Silence still remains the same. I reach out to touch your hand, my love, like I've done so many times before. You are gone, but I am still right here. Yet I feel your presence everywhere. Your empty room still echoes silently from the laughter I've come to love so much. I wish I could have done something that would have made your sky so blue. But deep inside I think you saw my love shine through. Life did sometimes bring us down, but we were always two. And I know that you can hear me now when I sing my song for you.
Ni har hört Sista resan, en P1-dokumentär av Alexandra Svedberg. Produktion Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson.
Now at last your spirit soaring free, and the pain is just a memory. All the rights and wrongs that we have done has dissolved into the thin air. I am feeling also weak at times. I can hardly even speak at times. Still I'm trying just to live my life, a minute and an hour at the time. You
one who stood your ground, and you alone can bring back the love I once found. Words can make your tears run wild and break your heart in two, but our love.